Du har ju samlat ihop en hel del.
Välkomna till Leva Tillsammans-podden, episod 65, säsong 3.
Yes.
Ha, Irene, vad
ska vi göra idag?
Vad ska vi göra idag?
Vi ska titta på en fråga som kan ha väldigt många vinklingar. Den lyder så här: vi har verkliga vänner att gå till när vi har det besvärligt. Alltså det sociala nätverkets betydelse. Vänner som vi kan gå till när vi har det besvärligt, står det ju då. Och det kanske då inte inkluderar familjen.
Alltså, inte att man går till sina bröder, systrar eller föräldrar. Utan
de är ju inte direkt, de kan ju vara vänner också.
Ja. Men det här är vänner i det sociala nätverket.
Ja, jag tolkar det på det sättet lite grann. Och frågan är vad det är som gör att den frågan finns med. Vad tänker du?
Jag tänker att dels när jag ser den, när jag läser den och utifrån hur vi jobbar, så är det ju så här: om ett par har en kris, att man har det svårt, svårigheter, om man har det besvärligt, då tänker jag så här: går man då tillsammans till gemensamma vänner och berättar vi har det svårt?
Det tror jag inte.
Så den är lite
klurig. Det kan vi avfärda, för det tror vi inte. Nej. Det skulle vi kunna titta på, men vi tror inte riktigt att det är på det sättet.
Utan är det här mer en individuell fråga?
Eller är det en könsbunden fråga? Ja, tror du att mannen i familjen går till sina... Ja, det kan vara så. Ja. Det tror jag. Men det beror också på hur mannen i så fall tar upp det här med sina vänner.
Tänker vi så här, alltså, att det är var och en för sig som går till sina vänner. Du och jag lever ihop och så är det lite jobbigt. Snackar jag med mina kompisar, det är lite jobbigt med Irene just nu. Eller du går till dina kompisar, det är Susanne sa. Vi får inte ihop det här.
Ja.
Det är det vi är ute efter. Ja. Att man har något att vänner att falla tillbaka på.
Ja, precis. Det handlar om det.
Ja.
Och då kanske jag tänker kvinnor gör, om vi nu säger kvinnor och män, men männen kanske är lite in, jag tror att männen inte går in på detalj lika mycket eller i detalj lika mycket som kvinnor gör. Kvinnor kan nog mer diskutera frågan i detalj, och alltså nu är det jättefarliga generaliseringar här.
Nu
blir det svart eller vitt.
Kvinnor ältar.
Nej, men vi låter det vara så i alla fall. För att det är roligare att analysera det så. Och så tänker jag då att frågan som jag ställer mig samtidigt då, det är ju hur mycket man själv så säger, jag har verkligen del i det här, och jag har verkligen stort ansvar till att vi har det på det här sättet.
Ja, eller att man projicerar och säger min partner är dum i huvudet.
Ja, och så får man med sig väninnorna då. Ja, han är
förskräcklig.
Ja, just det. Men det tror inte jag kanske att männen skulle säga på samma sätt, och kanske skulle humma lite och tycka det. Men jag tror inte de skulle säga det, din ragata typ.
Alltså jag tror att det är en generationsfråga. Jag tänker alltid
unga,
så här.
Unga par alltså. Hur skulle de
unga? Jag tror att de är mer öppna. Både män och kvinnor. Eller åtminstone de unga män och kvinnor jag möter i mitt liv på olika sätt. Tycker jag ofta är väldigt öppna med. Alltså med vänner. De har vänner. De kan prata.
Är de distanslösa då? Är det börjar det bli? Alltså just det här vi pratar ibland om, att man kommunicerar på olika nivåer. Och så kan man då prata mer generellt om en fråga, och sen kan den gå hela vägen in så att det blir en väldigt intim och väldigt personlig och privat intim fråga. På vilken nivå pratar man då alla, tänker du?
Det har jag lite svårt att se.
Men du förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar.
För
jag är ju inte med i de samtalen.
Nej, det är du inte. Men vad drar du slutsatser ifrån då?
Nej, det är att jag hör att de vänder sig till sina vänner.
Ja.
Alltså när jag pratar med alltså, ja. Så här generellt. Okay. Mm. Att, ja, men då snackar man med en kompis om det är lite jobbigt.
Okay.
Att det finns, att de har nätverk.
Ja.
Sen, det är ju bara, det är inte alla, jag känner inte alla unga människor i världen. Men jag tänker så här, de är bättre på det här än vad min generation eller mina föräldrars generation, kanske. Ja.
Vi kanske var vana vid att hålla det för oss själva, eller?
Jag hade vänner som jag pratade med, men... Ja, nej, det är bara en idé, alltså, som jag, en uppfattning jag har fått.
Ja. Fast jag tycker en annan viktig fråga som kommer in i det här också, det är ju det att respekten för den andra personen, för sin partner, att inte lämna
ut den.
Det skulle jag aldrig göra.
Mm. Här kommer nämligen, eftersom jag återigen tagit på mig mitt Google-ansvar.
Ja, du är ju Google-forskaren där.
Ja. Ja, just det. Precis det där. Ja. Hur mycket ska man hänga ut sin partner? Ja. För det tycker jag, det är otroligt viktigt.
Ja, det tycker jag också.
Och då står det så här, 7 saker om ditt förhållande du inte ska berätta för dina vänner.
Okej.
Okay. Kom upp här när jag googlade lite. Och det är må bra. Experterna där, eller de liksom säger.
Mm.
Ja. Och vad de säger, om man inte, man ska inte prata om man har lite sex.
Mm.
Man ska inte prata om sina svärföräldrar om de gör en galen. Utan det ska partnern ta ansvar för.
Mm.
Och inte vilka sexfantasier ens partner kan ha.
Mm.
Nu ska vi se. Det är inte att rekommendera. Sen kommer otrohet. Men om man ska, då säger de, gör det bara med någon du verkligen litar på. Eftersom det är ett svek och det blir ju väldigt mycket känslomässigt. Och där kan man mer förstå om man vänder sig till en vän. Men man måste verkligen tänka sig för så att man inte bara drar igång en stor drama. Och det tror, där tror jag att det är väldigt vanligt att det blir så.
Ja.
Att man kanske använder vänner för att slå tillbaka på sin partner som har varit otrogen. Det kan bli så mycket ilska.
Jag läste en siffra en gång. Just när det gäller otrohet i relationer, alltså rätta mig om jag har fel, men det var runt 25% och över.
Jo, jag tror att det är ganska högt, jag har också hört det.
Men då undrar jag, vad är det som gör att man lever i en relation om man vill vara otrogen, om man har det behovet.
Vad säger man
det
här?
Ja, det är också.
Din partner har en personlig kris.
Ja.
Det ska man inte prata om. Utan det är liksom att värna om sin partner.
Ja, vi ska värna om vår partner. Mm. Det är det går ut på, tycker jag. Inte hänga ut sin partner.
Nej. Och ekonomiska misstag ska man heller inte hänga ut. Och din partners kropp.
Ja.
Så det var ganska bra.
Ja, det var bra. Ja. Och också tänker jag det här att om du går till dina egna föräldrar och berättar hur dum din partner är. Det tycker inte jag heller man ska göra. För det är klart att föräldrarna står på din sida.
Ja, visst.
Och det blir besvärligt, tror jag. Men en annan sak som också är viktig, det är ju det att man i en relation inte får prata illa om sin partners föräldrar.
Nej.
Eller syskon. Föräldrar eller syskon. Därför att man är så biased. Mm. Alltså man är naturligtvis på sina föräldrars sida. Man går in i försvar då. Och det betyder, tänker jag, jag vet att vi har pratat om det här någon gång tidigare. Man kan inte få en möjlighet att reda ut de här problemen som man då har kanske med sina föräldrar. För man går ofyllbart in i ett slags försvarsmönster. Som är naturligt.
Ja.
För att vi är våra föräldrar.
Det är vi ju.
Det är ju så. Det är, alltså, om en partner kritiserar föräldrarna, alltså att sin partners föräldrar, då kritiserar man indirekt sin partner.
Ja, visst är det så.
Så att även om man har haft det, om någon tycker att du har haft jättekonstig uppväxt och jättekonstiga föräldrar, så ska man inte lösa det på det sättet. Nej. I alla fall.
Nej. Men du, tillbaka då till den här frågan.
Ja.
Vi har verkliga vänner som vi kan vända oss till om vi har det besvärligt.
Ja.
Alltså, då tänker jag så här...
Hur ser det ut med...
Jag tänker, om vi då får fram så här, man ska inte prata om allt. Du säger att man ska liksom värna om sin partner.
Kommer först, det är en prioritering.
Precis. Hur ska vi då använda våra vänner?
Hur ska vi... Bra fråga.
Om vi då... Det finns ju en fråga här som ändå säger att det verkar vara någonting som är bra.
Ja.
Så om man har det svårt, när ska man använda sina vänner?
Men alltså det, jag vet inte om det finns något rätt eller fel. Jag tror bara att man ska vara medveten om att vi inte ska på något vis svika vår partner. Nej. För det handlar kanske om hur prioriteringen ser ut.
Men
ja, men då tänker jag så här. För i Leva tillsammans-programmet så finns det en fråga som jag tycker är intressant som man då kan prata om. Det är ju då, om man ritar det sociala, en nätverkskarta, vilket vi kan göra. Sen är det en övning som handlar om då vem som får dina förtroenden. Och vem är man då öppen inför? För det är ju så att vi behöver, det sociala nätverket behöver vi. Det är ju bra. Därför att det också ser ut som det gör ofta i vårt samhälle, att vi lever ganska långt kanske från våra föräldrar. Det är det ena då, när vi är vuxna ofta då. Men då är en fråga till exempel då. Vem i ditt sociala nätverk skulle du anförtro dina innersta drömmar? Och då kan man ju titta till exempel i sin nätverkskarta här. Vem skulle jag berätta det för? Jag kanske bara skulle berätta det för min partner. Och vem skulle du anförtro om du hade en konflikt med din bästa vän? Skulle jag gå till mina föräldrar? Eller skulle jag gå till min partner? Eller skulle jag gå till den vännen direkt? Eller kanske skulle jag gå till mormor och morfar eller farfar och farmor? Om jag hade, eller skulle jag gå till ett syskon? Eller skulle jag gå till en terapeut? Det är också en fråga på något vis. Någon som inte är, någon som är lite mer objektiv. Och till exempel, vem skulle jag be om hjälp om du har problem med ditt förhållande?
Där har du ju den.
Ja, där är den. Så det finns inga enkla svar, men det är viktigt att prata om den frågan. Jag har inget något enkelt svar. Men jag tror bara att det viktiga är att man har en, det är en integritetsfråga tycker jag, och att man respekterar sin partner. Och allra helst ska man kunna gå till sin partner och prata. Vi har någonting som vi behöver diskutera nu och lösa.
Men man kan ju också ha vänner. Ja, precis. Det måste man göra. Sen kan man ju ha vänner där man känner sånt förtroende för. Så att man kan prata om... Ja, men till exempel något som jag vet att jag har pratat om med vänner nyligen. Men det är ju, det kan ju vara såna här saker som att någon är, har en konflikt med sina föräldrar.
Ja.
Vi pratade nyligen med vänner om... Ja, men att det fanns konflikter kring arv och pengar och hur man ska hantera det.
Ja, det är ju laddat område också. Och syskon,
konflikten med syskon. Att där kan det ju bli en sån här diskussion att man, ja men jag har problem med mitt syskon på det här sättet. Ja, men vi har det här. Ja, men det, så kan det ju vara. Att man på något vis får hjälp i diskussionen att försöka förstå.
Det är sina närmaste vänner.
Ja, precis.
Det som man, inte, inte att du går och sprider ut
nej, nej.
Som han, utan de vänner som du verkligen känner står dig riktigt nära.
Ja,
och det är ju också då, det kan ju synliggöras faktiskt om man ritar en nätverkskarta. Om man först har ritat in vem som finns i den här nätverkskartan, då tydliggör ju det också sen när du står inför de här frågorna. Vem berättar jag för? Då kommer det att synas. Om jag, det visar sig att jag egentligen bara pratar kanske med en eller två personer och det är de som står mig riktigt nära. Eller så kanske det visar sig att jag inte är den som pratar med dem som jag har i ytterkanten på min nätverkskarta.
Just det,
det är ju intressant att få se. Ja, men precis. Ja,
kommer man ju till det här med att ha gränser eller vara gränslös och var man har sig själv.
Och framförallt också tänker jag att partnern får... Det så blir det ju synligt om det är ett par som kommer till oss. Då blir det synligt för den andra personen hur det ser ut, hur den andra personen gör. Och då kanske man reagerar och säger, men det där gillar inte jag att du håller på så där.
Precis.
Ja.
Men du, jag tänker på en annan sak också i det här. Att ha verkliga vänner som vi kan gå till när vi har det besvärligt.
Ja.
Det är ett så konstigt ord, vad är overkliga vänner?
Men vad tror du man får lära sig? Du som har från förskolan, vad är det man gör i... Men hur gör, när barn har problem, när flickor och pojkar, när barnen har det jobbigt, hur gör barnen?
Får jag komma tillbaka till den?
Ja.
För jag skulle bara säga en sak där.
Jag vet att du avbröt
det nu. Nej, det gör ingenting.
Ja.
Något jag tänkte på där, innan vi går över till precis hur vi har lärt oss det vi har. Det kanske hänger ihop lite med det, för jag tänkte på, det kan ju vara en skillnad här. att den ena partnern har vänner och den andra har inte vänner.
Mm.
Den ena blir liksom isolerad med sin partner, säger vi.
Mm.
Du och jag är ihop. Jag går till mina vänner, men du har liksom glömt bort dina vänner.
Ja.
Och är beroende av mig. Ja. Men jag kan gå till mina vänner, men inte du.
Ja, just det. Ja. Precis.
Så det kan också vara en problematik i att man kan ha olika nätverk.
Ja.
Så. Men ja, det där,
det kan vara olika nätverk. Mm. Och att just det här att ibland har... alltså det är den här tendensen att man bara vill umgås, kanske i förälskelsefasen, så kan det ju vara så att man är bara umgås två paret liksom.
Ja.
Men att det är också viktigt att det får kan förändras, att man får ha kvar sitt eget sociala nätverk, och att verkligen uppmuntra det hos varandra, att ha kvar sina gamla vänner, så att man inte på något vis då isolerar sig med varandra. Att det blir tydligt liksom. Och också att man själv sätter gränser för det man verkligen vill då. Nej, men jag vill gå ut med mina vänner idag.
Mm.
För jag vill ha kvar mina kompisar. Även precis. Fast det är du och jag. Det tror jag aldrig så mycket hade vi något problem med det där.
Ja, det hade de. Men du hade en fråga om flickor, pojkar och barn och förskolan. Vad tänkte du där?
Jag tänker förskolan, hur saker grundläggs där med... Eftersom många barn tillbringar ganska många timmar på en förskola.
Mm.
Vid en viss ålder i alla fall. Kanske från 3 år så kanske de är i alla fall ganska från kanske 9 till 17 eller något sånt där. Och det betyder ju då att det hinner att hända saker på en förskola under de här timmarna. Och sen kommer kanske föräldrarna och hämtar dem då vid 17-18, beroende på om man har restid och sådana saker också. Så tänker jag att, vad lär sig barn då?
Under dagen på förskolan?
Ja, för du kanske inte, ja, man kanske som förälder frågar hur du har haft det på förskolan. Mm. Och då kanske någonting kommer upp, men det är ju...
Små barn svarar ju inte riktigt på sånt. Nej. Utan man får väl nästan fråga vad har du lekt, och så får man veta det. Men om man frågar vad har du gjort, då brukar det inte bli så många svar.
Vad har du lekt idag?
Vad har du lekt idag? Det är knäckefrågan.
Är det? Ja. Vad häftigt, vad intressant.
Ja.
Vad har du lekt idag?
Ja. Det kan småbarn associera till.
Ja.
Men det där med flickor och pojkar, alltså förskola.
Ja.
Jag tänker på det här med... Det finns ju lite en sån här också kanske en fördom, men att det ändå är lite så att flickor leker två och två och de väljer bort och hon får inte leka där. Alltså de har det här.
Ja.
Pojkar leker mer i grupp och många.
Ja.
Det kan man se både i skola och förskola.
Det
ja, det är en så här generalisering.
Ja, just det. Ja, precis.
Att,
men det finns, förlåt.
Ja, också att, det är, att man i förskola kan prata om det som ett problem. Liksom, att de här, nu har vi grupperingar. Kanske både grabbarna far runt eller tjejerna håller på att utesluta någon. Det här.
Ja.
Men det finns också många, en hög medvetenhet i förskolan om det här idag.
Mm.
Och sen kan det ju skilja sig hur bra det funkar.
Ja.
Men en bra förskola med duktiga vuxna som förhåller sig till barnen på ett bra sätt.
Mm.
De jobbar ju oftast med en värdegrund och liksom med jämställdhet, med könsöverskridande aktiviteter eller lek- och lärmiljö.
Mm.
Så skulle man komma in på en bra förskola, då skulle man se att det finns ett material som är, man brukar säga könsneutralt, men som liksom tilltalar alla och finns för alla. Det finns ett kuddrum för killarna och en dockvrå för barnen. För flickorna, det är liksom bort. Den här finns det massa spännande kul grejer att göra.
Mm.
Och också pedagoger som initierar och stödjer barnen i deras val.
Mm. Och liksom finns med. Då, oavsett om man är pojk eller flicka.
Och min erfarenhet, kommer man in på en sån förskola, då är det sällan pojk- och flickgrupperingar.
Mm.
Då har man hittat hur man ska jobba och också att hur små barn får kommunicera kring det här.
Mm. Det finns ju forskning då som visar då att upp i åldrarna sen då så finns de här grupperingarna framförallt hos flickor i mycket högre grad än vad de finns hos pojkar.
Ja, det är intressant.
Pojkarna leker mer i stora gäng och så vidare då. Och kan umgås på det sättet.
Mm.
Och sen kan det vara så att det finns ett grupptryck att hänga med i den här gruppen. Och vilket som är då, priset är ju då, det kostar ju då så att säga det individuella.
För att få vara med.
Men för att få vara med så kanske man gör någonting som man egentligen inte skulle vilja. Och det är ju en fråga som man verkligen kan prata om och så. Men det andra är ju då att forskningen visar också att flickor har en tendens, även sen när de kommer upp i skolan, att leka 2-2 eller 3-3. Och att det blir väldigt mycket konflikter kring de här frågorna. Och framförallt också att flickor anförtror sig sina frågor med tal, på tal om det här med vem man anförtror sig. Att de pratar med sina kamrater om sina problem hemma.
Ja.
Det är det som man tycker är jobbigt hemma. Eller att det man har som jobbigt med en annan kamrat.
Okej, okay. Ja, jag förstår.
Och det tänker jag kan vara en slags grogrund för mobbing och uteslutning.
Ja. Alltså,
det är inte
kommer det därifrån, bra.
Tänker jag. Ja, var kommer det ifrån, ja. Tänker du om det?
Nej, jag vet inte. Är det, dels så tänker jag det här män och kvinnor, biologiska, att män jagar i flock och kvinnor värnar, alltså det där, lite darwinistiska. Det kanske är lite, vi är ju ändå inte bara djur, utan vi har ju en hjärna och en frontallob och kan vara lite kognitiva. Så att, jag undrar om det är mönster. Att man, alltså att det kommer, jag tänker på föräldrarna, mammorna då, kanske har det beteendet.
Ja, just det.
Alltså uppväxtfamiljen, så har man lärt sig det. Ja. Och då...
Nu ringer en klocka hos mig som säger att det här pratar jag om en gång. Ja, just det. Hur att flickorna lär sig att anförtro sig också. Flickor pratar helst med sina mammor.
Ja.
Det visar en SCB-undersökning har man gjort och tittat, gått ut och pratat, eller gått ut och ställt de frågorna. Och då ser man att flickorna anförtror sig väldigt mycket åt sina mammor i tidig ålder.
Ja.
Men sen är det ju så att det finns en naturlig förändring i det här när barnen växer, att vända sig mer till sina kompisar.
Ja, det kanske är så.
Men det betyder ju då kanske att det är bra att det har funnits en förälder som har kunnat... Där barnet har haft det här förtroendet gentemot sina föräldrar. Och jag tror också att idag... Att om man skulle ställa den frågan idag så tror jag också att pappan är mycket mer inkluderad i hela föräldrarbetet och uppfostran och sådana saker. Jag tror, det ser man ju. Det tror jag faktiskt.
Ja. Mm.
Men just det här att man anförtror sig väldigt mycket om sina bekymmer till sina kamrater.
Mm.
Det kanske är... att det blir en börda för barnen, för du är en kompis att bära det då, om man vet att en kamrat kanske mår riktigt illa, mår dåligt eller ibland till och med skär sig faktiskt eller har konflikter på olika sätt eller
Men det tror inte jag man kan komma ifrån. Alltså det,
och det är ju att fint att man har kamrater som man kan anförtro så.
Det är väl lite livet att bära sådana bördor ibland för en kompis.
Ja, just det.
Det är tufft, men det är ju...
Ja, men jag tror inte att den bördan får bli så stor. Så att
den kan bli för stor. Där har du ju vuxen, apropå skola och förskola, lärare, förskola, alltså... Att se det här och förstå betydelsen av att ta hand om det.
Ja, men precis.
Men du, nu blev det så här jättemånga
spår. Att det blev ett vuxenansvar att hjälpa barnen med det här, balansera ut det.
Ja, precis. Någonstans ligger det.
Ja, just det.
Nu kommer vi in på barnen.
Ja,
men vi ska fortsätta och gå över till din analys och titta lite mer på det här med vänner och förtroende i relation till andra frågor.
Mm.
Vi går över till det. Ja, det blev ju ganska många ingångar och utgångar och perspektiv på den här frågan. Vi har verkliga vänner som vi kan vända oss till om vi har det besvärligt.
Mm.
Men, och sen började vi prata om det och vi började prata om hur män och kvinnor, pojkar och flickor.
Ja.
Men nu tittar vi på vilka
vänner. Själva ursprungsfrågan.
Ursprungsfrågan, går vi tillbaka till den.
Mm, det gör vi nu. Vi har verkliga vänner som vi kan gå till när vi har det besvärligt.
Vad svarar folk på det?
Ja, precis. Först så har jag gjort en vanlig enkel frekvensfördelning så vi kan se lite grann hur det ser ut.
Mm.
Och då visar det sig att totalgruppen då är ungefär 20% instämmer i att vi inte har några vänner att gå till när vi har det besvärligt.
Ja, just det. Stämmer inte alls. Ja. Alltså man har inte det.
Vi har inga vänner att gå knappast till. Man får klara sig själv helt enkelt. Och det vet jag sedan tidigare att det också kan ha, det finns ett samband faktiskt, det här med att ha föräldrar som lever eller inte lever. Jag kunde se att de personer som har, där en förälder eller båda föräldrar har gått bort. Mm. Att där var det svårare med det sociala nätverket också.
Aha,
okay. Hur det hänger ihop just med att ha verkliga vänner
gått
kan jag inte svara.
Tidigt, eller?
Ja, det kan jag inte svara på. Nej, det. Men så finns det också en stor grupp som säger stämmer delvis.
Ja, jag ser det.
Och då skulle man kunna säga
154 personer.
Ja, och det är 36%.
Just det.
Vi har delvis verkliga vänner som vi kan gå till när vi har det besvärligt. Och stämmer då kan man säga att den gruppen skulle man kunna lägga in i den tidigare gruppen, för man tänker ja, men det är inte glasklart där.
Okej, då blev det ju ganska många.
Ja, men sen har vi de som stämmer helt. Vi har verkliga vänner, det är så många som 35% ungefär.
Ja, ja.
Så just den majoriteten har alltså verkliga vänner att gå till när man har det besvärligt, vilket är väldigt bra att man har alltså ett socialt nätverk omkring sig.
Bara man inte pratar om vad som helst med sina vänner,
som vi lärt oss alldeles för. Ja, men just det. Och så kan man då fråga sig, skiljer sig män och kvinnor åt någonting på den här frågan? Och då ser man att kvinnor i lite högre grad har verkliga vänner att gå till jämfört med männen. Mm. Även om jag tycker att båda ligger rätt bra till. Man kan se att där skiljer sig. Alltså, männen ligger på 3,63, men standardavvikelsen för männen är större än den för kvinnorna. Så det blir tydligt att spridningen kring medelvärdet är större hos männen än jämfört med kvinnorna. Men det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. En svag signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Där männen har färre och kvinnorna har flera.
Flera vad?
Verkliga vänner att gå till.
Vänner
har besvärligt. Och det har vi pratat om också idag. Om det kan ha att göra med att man liksom gärna vill ha sin partner själv.
Eller
att man
uppmuntrar
det sociala nätverket.
Det är en sån grej som vi har pratat om, du och jag, att det här med isolering som du var inne på. Sen, nu vill jag ha dig för mig själv.
Ja,
så håll dig undan från dina vänner.
Så det ska vi vara varsamma med.
Det ska man vara.
Och sen är det så att, ja, för det kan ju också hända att det faktiskt är så att en partner blir sjuk eller faktiskt dör. Och då kanske du står ensam där.
Ja, visst.
Så det är viktigt att vi håller kvar våra sociala nätverk. Och sen kan vi ju säga att vissa människor tycker bättre eller sämre om att umgås, det här med introvertism och extrovertism. Det är en annan fråga. Så det är också någonting att ta hänsyn till. Och så också.
Men
sen har jag kopplat det till partillfredsställelse. Och då kan vi ju se att det är så att den är lite, vi ska ta den med försiktighet, men kurvan är rätt den är tydlig, tycker jag, kurvan. Och det är så att de som har vänner att gå till, alltså när det finns ett socialt nätverk som backar upp och som man har vänner, så har man det också bättre i sin relation.
Man har högre nöjdhet med sin relation.
Såväl män som kvinnor faktiskt. Och till och med att männen där, de män som har kvar sitt sociala nätverk, mår ännu bättre i relationen jämfört med kvinnor som har verkliga vänner att gå till.
Just, så de pikar lite där.
Just, de pikar lite där. Och det stärker bilden av hur viktigt det är att stötta varandra i att ha kvar nätverket.
Precis.
Vi behöver det.
Jag tänker också att om man inte har de här vännerna, att man kan ju bli väldigt ensam med sina tankar och funderingar.
Ja, vi behöver få liksom ventilera det för att hitta våra lösningar och allt det här. Men du tog upp den här frågan som du ville ta in. Jag har svårt att känna tilltro till en del som min partner säger. Hur tänker du att det hör ihop med den här med att ha verkliga vänner då?
Jo, jag tänkte att tilltro kan, alltså att lita på någon.
Så du tänker att om jag inte litar på min partner, då blir behovet större att ha mina vänner som jag kan
gå till. Ja, kan det vara. Eller att jag kanske inte, jag vet inte. Jag tänkte också kan det påverka? För att jag tänker att tilltro,
ja,
att lita på någon,
ja,
spiller över mot alla våra sociala kontakter, den där cirkeln du pratade,
ja,
om.
Ja.
Att man har låg tilltro kanske gör att man bara så tilltro till...
Att man isolerar sig.
Ja, till sin partner eller,
ja,
andra.
Ja,
det var, okay, alltså det var bara en...
Ja, det var någon fråga. Någon
reflektion. Där.
Ja.
Ja,
vi kan se här då, den är ganska bra. Vi kan se att det finns en skillnad där. Mm. Och det betyder då att när man inte har, ja just det, så här, okej, okay, den här ligger då på där ligger den, ja, man kan ju se att kvinnor då som har lite svårare att känna tilltro,
mm,
till en del som en partner säger, har färre vänner att,
ja,
gå till,
har färre också, verkliga vänner, ja, att gå till när vi, har det.
Ja, ja, precis. Just det.
Så det finns någon samstämmighet.
Att man ligger ganska högt, ja, i alla ser fall, det, ser du. Man, ja, ligger rätt högt. Men kvinnorna, ja, det finns en skillnad mellan män och kvinnor, mm, här i alla fall.
Mm.
Männen har större tilltro, kan man säga, till sin partner, mm, jämfört med vad kvinnorna,
mm,
har.
Mm. Just det, det var,
men det har vi pratat om också, där man jobbar över och,
ja,
det där.
Ja. Ja.
Som Alice sa också, just att hon, det, gärna ville följa med till jobbet där, hon ifrågasatte,
ja,
om det verkligen var så chefen och de som var där.
Precis.
Sa, ja, ja, just det.
Ja, det var,
hon pressade
så
mycket hårt där.
Hon pressade mycket, ja, hårt. Innan, okay, vi går över till dem så tar vi en grej till som du hade här.
Ja.
Vilken var det? Var det här med morkänslor och farkänslor?
Ja,
eller?
Då ska vi se här. Vi, ja, vi kokade ner till, det fanns många frågor här, mm, men nu så bläddrar vi lite här och, mm, så tar vi bara kanske det. Ja, för vad är det för fråga som föds då, menar du?
Ja, det är ju... vi brukar ju prata om det.
Ja.
Och jag tänker på det där med tilltro också. Att hur man har då fått sin självbild genom att ens mamma och, ja, pappa visar kärlek.
Kärlek, ja. Ja.
Borde ändå påverka, tänker jag.
Ja.
Hur...
Att tilliten till andra människor.
Till andra människor. Ja,
jag tänker, spontant så kan det vara så. Å ena sidan har du, finns det brister både när det gäller känslor, ömhet, tankar, stöd, värme, och för mycket krav på ovillkorlig lydnad.
Just det.
Då kan du å ena sidan, tänker jag, vänner kan bli en jättebra substitut.
Precis.
Och då har du vänner, mm, istället.
Just
som stöttar dig.
Att man där får känna det här, liksom, att man kan,
ja,
uttrycka
just
sina...
Det. Ja, mm, precis. Mm. Så det kräver ju då att jag ändå har ett självförtroende att gå till, ja, vänner och sak. Och
det tycker jag man
bygga
kan
upp
ibland.
Ett nätverk.
Ja, det, när människor pratar om
tack och lov, skulle jag vilja säga.
Utan mina vänner, för att mina, ja, föräldrar, det var tufft när jag växte upp. Men nu, ja, har jag dem här och de är min familj.
Ja,
lite så,
så kan det vara. Och det är jätteviktigt.
Det är ju toppen.
Å andra sidan, mm, så skulle det kunna vara då att man... Att det som processen leder till att man får ett utanförskap.
Just
och
det.
Att det finns, mm, en tendens kanske att isolera sig.
Mm. Kan du, jag måste fråga en sak.
Ja.
Kan det också vara om man blir för, alltså, kontrollerad? Jag tänker på det här, föräldrar som överbeskyddar sina barn och så,
ja,
där. Det måste ju också, kan kanske leda till isolering.
Ja.
Alltså att man,
ja,
föräldrar håller för,
ja,
hårt i barnet. Du vet, släpper inte,
ja,
iväg där,
ja,
ute i världen.
Ja.
Men det är kanske en annan, ja, aspekt.
Ja, men det är en intressant fråga.
Ja,
men den kan vi inte titta på just nu.
Nej, det var
men om man bara tittar på det här. Vi gjorde då som en, nästan som en fyrfältstabell. Mm. Med kombinationen lydnad och känslor.
Mm. Mm.
I kombination med vänner. Och då kunde vi se precis det här. De som säger stämmer delvis. Ja, vi har vänner. Ja, ja, sådär. Då är det också att... De ligger lite snitt så där också.
Just det.
Både när det gäller lydnad och känslor.
Ja.
Alltså man har ett nätverk. Men det man kunde se är att å ena sidan då de som inte... Där det har funnits en brist på faderns kärlek och en auktoritär fostran.
Mm, mm.
Där kunde det å ena sidan vara så att man har svårt att ha vänner. Man har få vänner,
mm,
men... Man kan också ha tvärtom. Att man har vänner.
Ja, det är jätteintressant.
Men det är väldigt intressant. Jag tycker det var en väldigt intressant graf.
Och lite befriande att höra.
Ja.
Det där med vänner är viktigt. Och där hittar vi...
Och då kan man också säga så här att de som ser till att ha vänner...
de klarar sig. Ja. Men de här, för att då vet vi att det sociala nätverkets betydelse för hälsan.
Precis, där hittar man liksom substitut eller om man ska säga.
Och här
eller,
hittar vi också riskpersonerna som man kunde stötta.
Just det.
Så den här personen skulle man kunna hitta det förebyggande arbetet. Mm. Ja. Mm. Och så såg det ut på männen, för papporna.
Ja,
och, för mammorna är det med samma frågor. Ja.
Mors känslor,
nej. Ja. Och då kan man säga så att där var det starkare för männen. Det var det är lite grann det vi har pratat om egentligen. Att de män som det finns en avsaknad av värme och kärlek från mamman.
Mm.
Mamman har varit, i kombination med detta har hon varit väldigt auktoritär. De männen har färre vänner.
Det är jätteintressant.
Och då är det där vi ser det här med, nu finns det ingen signifikans i det, men det finns en ganska intressant bild som man skulle kunna forska vidare i. Är det i de relationerna där partnern blir så viktig?
Ah, du tänker de här männen som har färre vänner och hookar fast mer på sin partner.
Ja. De här frågorna som vi hade då, vem går jag till och berättar? Och då går jag nästan alltid till min partner, så att partner blir den enda verkliga vännen.
Och då kan det bli en stor risk om man separerar.
Ja,
då blir man ensam.
Och det vet vi genom forskning och att männen snabbare går in i en relation sen efter en separation, och att de känner sig ensamma mera i högre grad, och att de de känner sig mer övergivna.
Ja. Yes, hörru du, det var ju,
vi får släppa här nu tror jag.
Ja, det tror jag vi ska göra. Men vi går över till Alice och Micke. Det blir ju intressant.
Ja.
Mm. Det här blev en fråga som fick många spår.
Ja, det fick den.
Vi ser vad som händer hemma hos dem.
Micke ringde till, alltså för, kommer du ihåg när vi pratade om Jonathan?
Mm.
Att det var struligt för honom och Maria hade ringt till dig och skällt på dig.
Mm. Mm.
Jag var faktiskt tvungen att ta upp det här med mina väninnor. Så vi pratade om det här. Jag ringde dem och sen så var vi ute. Och du kommer ihåg när vi var ute och tog en öl efter jobbet.
Mm.
Jag tog upp det här med dem då, för jag tänkte att jag måste prata med någon.
Och vilka var du ute med? Vilka av dina kompisar? Var det Stina och...
Det var några från jobbet och sen var det ju Stina.
Ja.
Ja, så vi satt ett gäng där.
Ja. Men alltså, pratade du med folk på jobbet?
Ja, det blev att de följde med. De följde ju med. För jag kunde ju inte säga nu... Det var någon som frågade, ska du med ut och ta en öl och så... Och då sa jag, ja, jag ska gå ut med min bästa kompis. Men vi kan ju hänga med er, sa jag då.
Mm.
Och då blev det som att samtalet bara kom in på det, liksom. Mm. Det bara blev av sig självt.
Men alltså, allvarligt. Har du pratat med dina jobbarkompisar?
Ja, men jag tycker det är viktigt att få deras perspektiv på det här. För det här tyckte jag blev ganska jobbigt. Och jag behövde få höra några andra människors uppfattning om det här med... Dels med Lisen då och förskolan.
Mm.
Och hur förskolepersonalen och beter sig.
Mm.
Och också det här att Maria ringde och skällde på dig. Och att Jonathan hade det svårt i skolan där.
Mm.
Och att den här Anders då, att han lägger sig i. Och jag var tvungen att ventilera det med någon helt enkelt.
Mm.
Jag ville bara berätta att jag gjorde så.
Alltså jag tycker att det var klantigt.
Jaha.
Ja.
Ja,
men jag tänker så här. Det är klart att man ska prata med andra människor. Och du brukar prata med Stina.
Så det är okej med det.
Men alltså, dra in ditt jobb. Du har ingen aning om någon känner Anders. Du har ingen aning om någon känner Maria. Du har heller ingen aning om någon av dem där är gift med någon som jobbar på den där förskolan.
Ja, just det.
Det var väl lite att hoppa
i. Det bara kom mycket.
Ja, det var inte som... Hur tänkte du liksom när du... Det här med att... jag förstår att du blev upprörd.
Jag blev väldigt upprörd. Ja. Och jag kände att vi inte hade pratat klart om det. Och du ville inte riktigt lyssna. Och du liksom drog dig undan.
Vi var ju överens om att jag skulle fundera lite.
Du vet att jag kände inte att vi hade pratat klart om det här.
Och det sa du inte till mig.
Nej, men det kände jag ju sen. När jag var på jobbet så gick jag och funderade på de här sakerna. Men det bara kom. Det var inte meningen.
Nej, det bara blev så. Men vad är det som gör att du inte kan komma tillbaka till mig och säga
det? Jo, men du var inte där just då, så det var därför.
Mobiltelefon?
Ja, inte ringer jag när jag sitter på puben med de här vännerna och jag ringer och pratar om de här sakerna. Det var väl att det låg så på ytan för mig.
Men vad är det som gör att du tycker att det är så svårt att hålla i det en dag till? Och ta det med mig på kvällen eller som idag? Eller...
Ja, men jag tycker att det här med din familj hela tiden kommer upp. Och det är som att jag känner att det blir lite för mycket för mig ibland faktiskt. Ja. Det känns som att jag får bära lite för mycket. Allting som handlar om din familj. Ja, du pratade om din mamma som du alltid åker hem till och hur hon styr och ställer. Och du pratade om din pappa. Hur han drar sig undan och vad som händer mellan dem. Och det handlar om Maria när det kom upp. Utan att jag hade en aning om det. Eller hur?
Men ja, just nu så pratar vi om mig och mitt. Men det är ju inte så himla länge sedan vi pratade om dig och ditt.
Ja, men det är ungefär som det här skeppet liksom kantrar nästan ibland.
Ja.
Men, tycker du inte att det är... Nej. Det är mycket som handlar om dig och din familj.
Ja, men just nu är det ju det. Men är det inte det
men som... Jag kan ju heller inte prata... Jag vill ju inte heller prata illa inom situationstecken om dina föräldrar för dig. Jag vill ju att du ska... Jag vill inte känna att du ska komma i någon dålig dag eller behöva hamna i försvar.
Nej, men
blir det att jag behöver en ventil också.
Ja, men det är klart att du behöver en ventil. Det tycker jag med. Sen tycker jag att vi behöver prata om vilka ventiler vi vill ha. Så tänker jag. Och vad, alltså lite så.
Men vad känner du när du verkar upprörd?
Jag känner mig väldigt uthängd.
Okej.
Nu. Oj. Därför att jag har ingen aning om det blir...
Så du pratar aldrig om mig och mitt med dina vänner?
Inte på det sättet. Okay. Jag brukar prata med brorsan ibland.
Okej.
Vi har liksom lärt oss hemma lite att man pratar inte vitt och brett om allt utan att man kanske... Tänker sig för innan
man... Gick du till dina föräldrar när du behövde berätta?
Ja, ibland. Men också att där har du väl fördelen med min lite fyrkantiga uppväxt, tänker jag. Att jag faktiskt har liksom fått lära mig lite det här. Att prata med vem man pratar med vad. Lite så. Jag upplever att du har lite mer...
Men jag hade ju inte någon.
Nej, jag vet.
Jag hade ju bara mina kompisar och mina vänner och ibland... Mina vänners föräldrar som jag också känner, några som jag känner förtroende för. Och Mats var ju också så att vi kunde ju prata om mycket som jag hade som var min föräldrar.
Så det är klart att jag fattar vi behöver alla någon att prata med när det är svårt. Och du får prata om mig hur mycket du vill. Men jag tänker så här nu att
det här går ju inte att rätta till. Det är gjort. Nu,
ja, det är gjort.
Så vi har jättedåligt samvete.
Ja, men det är lugnt. Vi får reda upp det. Jag förstår att du får lite dåligt samvete, men det är bra att jag vet om det.
Men förstår du också att du lägger en väldig börda på mig när det gäller det här? Jag blir indragen i någonting som inte har med mig att göra någonting.
Absolut. Men det är ju, jag har inte bett dig att göra någonting med det här.
Men det handlar
för
inte om...
Lisen har vi ju ett gemensamt ansvar för.
Det har vi naturligtvis.
Och om det är en börda för dig eller en börda för mig, det är för oss båda två.
Ja.
Och sen Jonathan, nu är det så... Och vi kan ju inte trolla bort
för
honom.
För dig är det så.
Ja, men om
vad har jag för val kring det?
Du har ingen val.
Det har jag
du har ju valt
det.
Mig.
Ja.
Ja, och då väljer
jag valde dig innan jag visste att det här fanns.
Absolut. Och då får du väl fundera på hur du vill välja nu då. Men så här ser det ut. Jag tänker på du har väl också haft lite saker. Jag visste inte att din pappa bara hade dragit med den här tjejen ner till Spanien. Det fick jag väl veta efter att vi blev ihop. Vi kan ju inte hålla på och jämföra
våra familjer. Men menar du att du hade vetat det? Att du inte hade gift dig med mig?
Nej, jag säger bara att du säger nu att du har inte valt det här. Nej.
Men det var du medveten. Det här är på en helt annan nivå. Det Maria och Jonathan. Det var ju faktiskt... Du blev pappa.
Ja, så tänker du om det. Men jag tänker om dig. Och
gick du bara in i försvar?
Nej, inte du.
Ja, men sa du nu.
Ja, men om vi tar bort men. Du började
säga... Jag vet att du ska säga det, har du rätt i?
Nej, jag tycker inte... Alltså jag tänker så här. jag har samma rätt som du att tänka att i din, du säger nu till mig så här, Jonathan, har blivit jättejobbigt för dig, du känner dig jättebörda och du är ganska upprörd, så du går och pratar med dina jobbarkompisar. Ja. Och det tycker jag är tokigt.
Det tycker du, och vad är det för känslor du har då?
Ja. Och då sa du till mig så här, men jag måste få prata med någon, för jag lägger all börda på dig här.
Ja, mycket börda.
Ja. Och när vi pratade om det här sist, då sa jag att jag tar det här. Då sa jag att jag ska prata med Maria, jag ska försöka ta kontakt med Jonathan. Jag bad inte dig göra någonting.
Alltså jag tror bara att jag i grunden är väldigt besviken. Och det, den besvikelsen kan inte du göra någonting åt. Nej, då, oavsett om du känner att du ska ta det här och bära allt det här. Nej. Så känner jag mig väldigt besviken på, tror jag i grund och botten. För att du har en son och en tidigare relation som du har förnekat.
Ja.
Och där tror jag min grundbesvikelse.
Ja, det är därför du behöver gå och prata med dina jobb. Det är där
kan
det ligger.
Det kan vara så.
Och det förstår jag. Men jag kan ju inte trolla bort det här.
Nej.
Och jag kan inte backa bandet och göra på ett annat sätt. Nej.
Jag hade måste gärna hantera min besvikelse.
Ja, och jag kan hjälpa dig med det. Men jag vill inte att du pratar
med... Hur ska du kunna hjälpa mig med
jag det? Jag vet inte. Jag kanske bara kan vara mer inlyssnande. Eller vara öppen för om du vill komma till mig och säga att du tycker att det här är jobbigt.
Eller att du kan säga att det är faktiskt för jäkligt att jag gjorde så.
Det har jag ju sagt redan.
En gång har du sagt
Nej,
det.
Nej, flera gånger.
Ja, det har inte jag hört.
Nej. Du ser, vi har lite olika bild här. Mm. Vi kanske får lov att prata om det lite mer noga.
Okej. Okay. Ja.
Ska vi lämna de här två nu?
Nu lämnar vi dem.
Det här blev ju... Hon tycker och han tycker och det var jobbigt. Och...
Ja.
Men hon började med att gå till sina jobbarkompisar.
Ja,
det var ju lite kanske...
Så jag tror att hon är för spontan. Hon kunde liksom inte hejda sig där, tror jag.
Nej, men hon var
och
ju
de också... kanske är så där inlyssnande. Hur har du det nu? Jag vet inte riktigt.
Och han var väl lite orolig. Han kände sig väl lite så där påhoppad. Det kan ju jag tänker så här att det kan vara helt okej att göra det. Men... Då kan man ju fundera över hur sa Alice. Hon kanske säger så här, det här är ett problem. Alltså det beror på om man säger han är dum i huvudet och det är jättejobbigt.
Eller
det här står vi just nu, vi kommer att lösa det.
Så
det handlar ju väldigt mycket om hur man pratar. Det vet vi ju inte riktigt.
Nej.
Hon kanske pratade på ett jättebra sätt.
Ja, kan ju ha varit så också att under dagen, om det handlar om hennes jobbarkompisar, att de har sett att hon har varit lite låg kanske.
Ja, vi vet ju inte.
Och då har hon gått och frågat, men hur mår du idag? Liksom, Alice, du verkar lite låg idag. Har det hänt någonting? Och då tycker hon att det är så skönt när någon liksom kanske bryr sig.
Ja.
För hon är lite svag för det, att någon verkligen visar henne den här.
Ja.
Hon har ju en brist på uppmärksamhet från sina föräldrar.
Då får ju hon det där.
Och då får hon lite grann liksom påfyllnad där. Och då kanske inte hon... Så det kanske hon hade sagt redan någonstans, gett en hint om det redan under dagen.
Kan det vara? Det är jobbigt hemma just nu.
Jag har aldrig berättat det. Ja. Vet du, Mickes förra liksom,
hon har
ringde. Hon ringde och skällde ut Micke. Hon kanske gick in i försvar för dig.
Ja, och så är det säkert.
Så är det nog.
Han blev bara nervös, för han blev ju sådär... Eftersom det var så känsligt med den här Maria som ringde och skällde.
Ja.
Det sista han ville var kanske att någon av hennes kompisar jobbar. Alltså han blev ju lite orolig för...
Systemiskt kan man ju tänka att det är verkligen en släkt har att ingenting berättar vi utanför familjen.
Så kan det också vara,
Så kan det absolut vara. Alltså det är ju världens största liksom fel att man går ut och har berättat för någon annan utanför familjen. Och sen kan det ju vara tvärtom. Just när det gäller Alice så tror jag att hon då, eftersom föräldrarna inte har funnits där så mycket, så har ju hon gått till sina vänner.
Ja.
Så de har ju betytt så mycket för henne. Så
hon,
för henne,
precis.
Hon är också van vid att göra så.
Det är naturligt för henne.
Ja, det är naturligt för henne att göra det.
Micke har mer ett slutet system.
Ja, det har han.
Och som han sa där, han har liksom också, eftersom det är lite kontrollerat, så har han blivit lite så här, nej men man tänker sig för, det är lite så här, går vi dit och så går vi lite dit. Och det är ju... Han kan ju härbärgera mer än vad Alice kan
det
egentligen.
Tror jag. Ja, men det tror jag.
Verkar det ju som.
Det.
Samtidigt blir han ju lite nervös här. Och sen hamnar de ju i det här, din familj och din familj.
Ja,
det tyckte jag var intressant.
Men
för
det är
båda
inte...
har ju någon upplevelse. Alice har ju kommit på att hon var besviken.
Ja.
Micke kunde bara liksom relatera till att jag visste inte allt om dig heller när vi blev ihop.
Ja.
Och sen har, som det ju är. Men det där tycker jag är viktigt, för jag tror att det kan många stå i.
Det tror jag också.
Att just vi blir tillsammans och vi är förälskade.
Ja.
Och sen kommer en ny information, för vi är bara människor.
Ja,
och Micke tyckte väl att han behövde det. Där skulle väl fortsätta vara lugnt.
Ja.
Och Alice tänkte, ja men det kan väl inte vara någon för
pappa
och mamma.
Så kommer det liksom 30 variabler kom, till. Liksom.
Ja, på, jag menar precis. På 20 år eller många år. Så kommer det ju ny information. Ja, och det har inte jag tänkt på. Ja, det var det som viktigt. För vi är ju, ingen är väl sådär medvetesbarn. Ja, men nu ska jag berätta om alla mina mönster här när vi blir sant. Alltså, det funkar ju inte så.
Nej, det fungerar inte så. Det kommer lite liksom successivt egentligen i relationen.
Och så är det här tror jag.
Ja, det är ungefär som förälskelsen. När vi successivt lär känna varandra. Jaha, men jaha, det där måste jag nu hantera också.
Så egentligen ska man säga så att när du träffar någon så får du ett härligt paket som du öppnar. Ja. Och så upptäcker du, wow!
Stort hjärta liksom.
Men i paketet finns det massa oöppnade paket.
Ja.
Som liksom kommer att öppnas över tid och skapa positiva saker.
Men det är inte säkert att din partner öppnar de paketen själv. Utan det
kanske du som öppnar
dem. Jag som öppnar dem.
Hittar de inga dropp.
Men hur ska man göra, tänker jag? För att jag tycker att det var lite svårt med mycket där, för att hade önskat, han gick in lite grann i försvar där. Att han verkligen skulle känna, hur är det för honom där? Han hade lite grann av en lösning där, tycker jag. För jag ville egentligen bara att han skulle säga, ja, det här känns väldigt svårt för mig.
Ja, just det. Och jag tror att han ville att Alice skulle säga samma sak till honom.
Ja.
Att jag förstår att det här är svårt för dig.
Ja.
Hon tappar det lite.
Ja.
Och så blir det svårt för henne.
Ja.
Medan han står med Maria bakom axeln som är arg.
Mm.
Så han kände nog sig inte så...
Nej.
Där tänker jag att hon alldeles gick mer in i sig och sitt. Men förstår du att det här är jobbigt för mig? Medan Micke inte ens hade hunnit tänka tanken. För han skulle hantera sin 13-åriga son nu som han har liksom förträngt.
Ja, just det. Ja.
Så där hade båda behövt mjuknat lite mot varandra.
Tror jag. Jag tror att Alice där, hon var också omedveten om det hon gjorde.
Ja.
Det tror jag.
Hon ville egentligen bara säga, vet du vad skönt, jag har pratat med mina jobbarkompisar. Och hon kanske skulle säga så här, och jag kommer fram till det här. Och han bara, va?
Han sa så här mycket
dåligt.
Men nu vet inte du, Anders kanske var någon som känner Anders. Ja. Och det kanske är,
just det.
Eller hur?
Ja.
Och det är ju en jätteintressant tanke, tänker jag. Vi vet inte vem
men
det är nästa steg. Hon var inte medveten om det här. Men så hon blev medvetandegjord där. Hon förstod mera. Och då hade hon kunnat säga, ja men det här hände. Och så här tänkte jag spontant då. Och jag tycker liksom att jag tycker att det är dåligt det här att jag har fått reda på det här så sent och att du inte har tagit ansvar för det tidigare. Det tycker hon är verkligen fel.
Mm.
I hennes liv är det fel, tror jag. Och hur hon känner inför det och vad hon skulle vilja. Men det är ju samtidigt, och vad hon gör då, det är ju egentligen ett olösligt problem som hon måste hantera på något
precis,
vis.
Precis, det går ju inte att tro. Och det sa ju han, det går ju inte att ta bort.
Nej.
Det går inte att radera. Liksom.
Nej. Nej, men alltså hon står ju inför det, då kan jag leva med det här.
Där kan man hamna.
Och att han också då verkligen tänker, vad är det som har hänt? Mm. Hon har faktiskt gått och spridit det här nu. Och det går emot allting som jag står för.
Mm.
Och det triggar dig jätte. För det har du lärt dig kanske i din familj då. Att,
Micke
för det,
hade ju med sig det. Liksom.
Ja, för
det,
ja, men hur har Micke lärt sig det, tror du då?
Mm.
För det är ju så. Nej, men det pratar vi inte om. Mm. Men det sådana där pratar vi om i familjen. Mm. Det är ju också en indoktrinering så att säga som han har varit utsatt
precis,
för. Att i vår familj gör vi inte på det sättet.
Mm.
Så det betyder att han blev ju upprörd.
Det är klart.
Men andra sidan så kanske han skulle vilja. Jag kanske skulle tycka det var skönt att jag kunde få vara lite mer öppen och berätta att det inte vore så farligt om man delar med någon utöver brodern som man ibland pratar
så
om.
Kan det vara. Han har ju inte ens hunnit tänka på det. Han har fastnat så i den här känslomässiga låsningen om barnet.
Ja.
Han är inte där. Liksom.
Så han skulle också kunna se det hos sig och hon skulle kunna se det hos sig. Genom att man använder faktiskt självkännedomsyrken.
Ja, visst.
Väldigt bra instrument för det.
Ja, det är det. Vad bra. Thank you.